Du är bekant med begreppet The Big One.
The Big One? Ja. Alltså den här ena fryspizzan som är över 300 gram. Den är jag bekant med, om vi säger som så.
Är 300 gram någon sån här gräns för liksom fryspizzeorgier? Då blir det liksom att nu är vi överens om att det här är nog för mycket fryspizza.
Jag har sett ganska mycket på TikTok den senaste tiden från när människor är och reser i Italien och sådär. Och där var det just någon från Finland som lyfte fram specifikt att han var så jättebesviken på pizzorna i Italien och menar att vi är faktiskt bortkämda med pizzor i Finland. Att till och med våra fryspizzor är liksom bättre än många av de italienska pizzorna.
Var det någon journalist på Vasabladet det här eller någonting?
Nej, men jag tror att han kanske var in, han var kanske på ett sånt ställe i Italien där pizza inte var deras specialitet. För jag har förstått att Italien är så att det finns liksom att alla städer där har liksom en specialitet. Och om det är liksom cannelloni så då är det du ska ta och allt annat är skit. Så han kanske var på ett sånt ställe.
Ja, du är ju faktiskt ändå någon sorts expert på napolitansk pizza här.
Mm.
Och nu vet ju du vad den är när den är som bäst.
Och jag skulle nog säga att när det får över 300 gram så då förtjänar det nog liksom titeln The Big One. För att det är en ganska stor pizza nog.
Ja, men det är ju den här jordbävningen, den här förmodade jordbävningen. Eller den här oundvikliga jordbävningen som ska hända i Los Angeles.
Mm.
The Big One.
Alltså sådär att de här plattorna liksom helt går sönder.
Ja, det är ju märkligt med stadsplanering och kontinentalplattor. Att världens största städer tenderar man ju bygga just på liksom ställen där de här kontinentalplattorna möts. Där det liksom är störst risk för förödande jordbävningar. Mm. Där bygger man Tokyo, där bygger man Los Angeles. Ja.
Och är det inte, det här är roligt också, för det här var någonting som Janika tog fram, alltså så här helt på, seriöst, när vi pratar om att bygga hus. Vi har ju fått bygglov nu och det går liksom framåt hela tiden. Och så mitt i allt så det var liksom sent på kvällen. Ted, det är ju ganska mycket sand där vi ska bygga. Att finns det inte den här sången, den här bygg inte hem på en sandig mark. Alltså det finns ju, och så börjar hon sjunga.
Bygg inte hus på grus.
Ja.
Det verkar väl okej, men den dag du ångrar dig får du bygga hela huset på nytt.
Ja, det sjöng hon åt mig. Och så här allvarligt tittade på mig. Och så frågade jag såg henne djupt i ögonen och sa, ska jag ringa till vårt byggbolag och sjunga den här sången? Och fråga, har ni tänkt på det? För att i den här sången så är det ju så där. Att den... Ja. Jag tänker på att det är säkert mycket de inte har tänkt på och sånger de inte har gått igenom när de byggde Los Angeles.
Ja, men det är väl också någonting att just då där de här kontinentalplattorna möts så är det kanske, jag vet inte, det kanske sipprar ut svavel, vad vet jag, i havet som gör att det blev extra näringsrikt och fint eller någonting. Nu hittar jag alltså på det här bara, men jag tänker att det har ju säkert en naturlig förklaring att det är just där som man då har
bosatt sig. Varför är du så fin? Det finns ett svar. Ett svavel.
Nej, men någon fosfor. Vet jag, vad är det som gödar och som får folk som fiskar och plankton kan leva på?
Mm. Fosfor tror jag väl tändstickor av.
Ja, jag vet inte. Men
det är inte det som får fiskarna.
Men som barn så fascinerades jag av det här då, att man talar om The Big One. Det var som helt konkret att när som helst så kommer den här stora jordbävningen att ske och staden kommer förmodligen då att förintas på ett eller annat sätt.
Mm.
Och ändå så levde man där.
Ja.
Och det där var ju förstås skrämmande, men det var också på något sätt kittlande. Mm. Att det liksom, att någonting så makalöst majestätiskt kunde hända plötsligt.
Jag skulle inte kunna bo på ett sånt ställe för att jag skulle missbruka det. Alltså för att då skulle jag ju ha den där att okej, klockan är 11:30 på natten, jag är lite sådär småsugen på någonting. Nå men ska jag ta den här Big One-pizzan då? För att det kan ju hända att The Big One kommer imorgon. Så att det är nog bäst att jag äter en hel pizza nu. Och så ska jag också tänka sådär att ja, men ska jag nu sätta så, ska jag nu faktiskt köpa det här nya Diablo också fast jag köpte det här nya Zelda förra veckan? Jo, men The Big One kan ju komma imorgon. Så ska jag tänka hela tiden.
Ja, då blir ju The Big One synonymt med döden i princip. Då.
Ja, att, men då är det ju som man tänker alltså sådär. Eller att det är ändå livet som man är van med att det då tar slut. Alltså att om du bor i Los Angeles så är det ju nog så.
Är det också i Japan? Det här tror jag då någon gång har nämnt i podden. Där de har, alltså, eller där de hade, alltså de som är dödsdömda. Att de var liksom inlåsta, men de visste inte när de ska avrättas. Ja. Bara att de ska avrättas.
Mm.
Och att det kunde ta 20 år eller en vecka.
Ja, och att det var som en värre form av tortyr.
Ja, men egentligen så ville jag bara måla upp den här känslan som ju ändå vi har nu. Alltså att den här sommaren som redan har påbörjats, så när som helst så kommer ju kontinentalplattorna att flyttas och ingenting vara sig likt.
Nej.
Och att vi har en idé om när det ska hända. Men det kan hända, alltså det kan hända att jag måste avbryta den här inspelningen just nu och ta en Voi-skoter eller någon annan. Det finns ju många olika skoterbrand.
Mm.
Ta en sån här stadscykel och cykla i raketfart till kvinnokliniken.
Vad tycker den här mamman till ert barn om då att du så här indirekt jämför kontinentalplattor till liksom foglossning och sådär?
Det var ju inte så att jag jämförde anatomin med kontinentalplattor, utan det här, den här omvälvande livshändelsen, ja, är ju som att allting, alltså
den otroliga
kontinenterna
otroliga
förskjuts.
Naturkatastrofen.
Otroliga krafter som förändrar allting.
Ja.
Ja. Mer konkret än så här blir det ju som inte heller att dela in livet i liksom före och efter.
Nej, men där har man ju ändå, jag menar det finns ju ändå en sorts tidtabell för det. Alltså att det här är ju nu då inte att vara dödsdömd liksom på death row i Japan. För det skulle vara ganska sjukt om det skulle vara så att nu är du gravid. Det kommer att ta max 9 månader, men det kan komma imorgon också. Alltså att man skulle inte ha någon aning om det. Nu vet man ju ändå ungefär. Ja. Det är så en naturkatastrof, men som att man ser att den är på väg liksom.
Ja, men sen då så är det ändå när man läser att så här och så här många föds ändå före beräknad tid. Och sen lär jag mig plötsligt att i vecka 37 så är graviditeten officiellt färdig. Att allt efter det så är bara som så här extra lash för barnet då.
Barnet är och myser och chillar lite.
Barnet har en söcken helg där innan det sen då föds.
Mm.
Och då är det som att, jaha, okej, så det är alltså kanske ändå i juli som det här nu då händer. Då är det ju bara som en månad tills det då i tekniskt sett kan hända när som helst. Ja, men kanske det händer nu då, så kanske jag inte ska dricka en öl i bastun ikväll om vi skulle måste fara.
Nej, men det är ju kanske det värsta, att det blir ju så. Alltså att man vågar inte göra någonting för att man tänker att, ja, men tänk om det behövs. Om jag behövs nu plötsligt vid en förlossning.
Och vi får ju då nu då på den här förberedande föreläsningen då.
Mm.
Alla tre med anteckningsblocken redo för att då lära oss allt man behöver veta.
Det måste ju ha varit väldigt lärorikt för dig och Nico. Alltså jag bara tänker så här rent anatomiskt, alltså så där att ni är ju inte, det här är kanske mina fördomar nu då, men att jag tror att ni är ändå inte liksom superbekanta liksom med kvinnokroppen.
Nej, vi vet absolut ingenting.
Nej.
Alltså vi gjorde ju vårt och så får vi på sushi efteråt.
Mm.
Och så kom det bara ett sms att yes, allt bra.
Mm.
Inte vet vi ju i detalj vad som hände.
Nej. Nej, men kanske det var helt bra att ni var med på den där kursen då.
Ja, och det var väldigt bra. Alltså, man lärde ju sig då att när det då är dags att fara in, vad man ska titta efter för tecken. Och sen vad som händer där då på avdelningen. Vilka alternativ som finns då för smärtlindring och vad man ska ta med sig och allt. Alltså jättebra information.
Mm.
Men de visar alltså en del sådana här videon som var liksom animerade videon om hur det sen går till under de olika faserna. Och det var något så här, alltså otroligt amerikanskt producerat.
Ja.
Så allting var som väldigt på något vis optimistiskt och liksom rent och kliniskt, och det var sån här cool musik i bakgrunden.
Stod det också en sån här prislapp på allting kosta? För det, jag tror det är väl någon sån här meme där man ser en sån här sjukhusräkning från en förlossning från USA. Och så står det nog så här att det är liksom så här närkontakt, hudkontakt mellan barnet och mamman, $85. Liksom för att de har lyftat babyn och gett den åt mamman.
Ja, det här är ju otroligt tragiskt. Att, de, att ett inte så avancerat samhälle är så primitivt på olika sätt. Och cyniskt och iskallt.
Så är det.
Men så just i stunden då när vi hade fått oss den här informationen och allting var så här amerikanskt, positivt och tydligt och så här gör man då och så här gör man då. Yes, ingen fara. Så då kändes det bra i ungefär kanske ett dygn. Men sen då började de här tankarna krypa in igen på The Big One som är på väg. Att när som helst så blir det här inte bara då teori utan praktik.
Mm.
Och att kan det bli mera praktik än en förlossning?
Nej, och det kan det ju inte. Och hur du än förbereder dig så är man inte förberedd heller. För att men, man vet inte vad som kommer att hända.
Precis. Men du då som ju har sett det här nu då och som har varit med i rummet, som har varit på slakthusgolvet.
Man kan säga att jag är expert. För det är ändå skillnaden att om du har varit med en gång från att man aldrig har varit med. Så det är väldigt mycket erfarenheter.
Ja, men kan du då ta ställning till några påståenden som vi fick och som jag skrev upp och som jag svalde då med hull och hår, men som jag nog ändå efteråt tvivlar på.
Kan det här då vara, du sa att den var väldigt amerikansk, den här animationen, att kan det här vara så här väldigt så här, vad ska man nu säga, amerikanska påståenden då, att är det väldigt så här överdrivet och så där? Eller är det här finska påståenden?
Det här är uppdaterad information som ges till blivande föräldrar inför förlossningen.
Okej.
Okay. Det första upprepades jättemånga gånger. Det är bara att ta det lugnt.
Mm.
Och det upprepades, alltså när man hör det första gången så är det ju som att ja okej, men det är ju sånt man säger.
Mm.
Det är som när jag skulle prata med min professor i svenska och så började jag stamma och så började han säga ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt! Och det gjorde att jag började stamma ännu mer. Och så, ta det lugnt, ta det lugnt! Han blev som jätte, på något vis, jag vet inte, upphetsad. Som så här.
Alltså ivrig, inte upphetsad.
Alltså han blev väldigt så här ivrig. Ungefär att jag vevade igång en reaktion som bara blev mer och mer våldsam. Och så blev det en jobbig väderkvarn där på kontoret.
Ja.
Så tänker jag ändå att det här att säga att ta det lugnt. Om jag som stödperson är där och säga ta det lugnt, så då får jag väl en käftsmäll.
Ja, du får aldrig säga det under en förlossning, inte åt någon. Det skulle nog säga det viktigaste. Alltså som man där, så du ska inte komma med goda råd. Du ska bara finnas där. Och så gör du som mamman säger. Och så tar du emot. Alltså att om jag menar, för jag tror nästan vad jag har hört också, att varje förlossning har som en viss scen som är lite så där exorcisten, alltså att de blir, alltså i något skede så tror jag att alla som föder barn blir lite, jag tänker på den här.
Men att hon börjar levitera plötsligt och spy ärtsoppa.
Det var inte långt ifrån, alltså så där att det kan komma också så där och just så här liksom your mother sucks cocks in hell och såna där saker. Sånt kan också komma mitt under en förlossning. Och då måste man bara säga att ja, älskling, det kan hända. Men vad duktig du är. Och det är liksom det enda man kan säga då.
Ta lugnt, ta lugnt.
Jag lärde mig ganska snabbt till all lycka när Donnelo föddes, alltså att min uppgift är att vara som en sorts klippa, alltså en fysisk och mental klippa. Alltså att ibland så öser man bara liksom skit på den här klippan, men att ibland så kan det vara bra med en klippa när det stormar. Alltså att du är bara där och öser beröm och tar emot svordomar. Och sen också att också fysiskt som stöd, alltså att du håller i den där armen och hjälper till liksom när det behövs pushas.
Det här låter ju dels som en väldigt grandios mansbild nog.
Mm.
Att jag är den här klippan, baby. Håll i mig bara. Jag står här och tar emot vad som helst. Och du kan sända vad som helst på mig.
Det är bara att ta det långt och föda det barnet.
Du har byggt ditt hus, inte på sandig strand, utan på klippan Ted Forsström.
Före du behöver, före du krystar nu, så jag har bara några detaljer kring den här husplaneringen. Vi skulle behöva bestämma dörrhandtaget.
Jag ska in för i halv fem. Ja.
Nej men den kör alltså så där, jag är ju medveten om hur det låter också, men det finns en körbalans i det där. Alltså ibland kan det vara, om man själv är i en sån här stressig, ångestladdad situation, så kan det vara jätteskönt att någon har ett självförtroende och är bara, nej men det går nog bra. Men sen finns det en sån här gräns när det far över, att nej men nu lyssnar du inte. Allt kommer att skita sig, det kommer inte att gå bra. Och då kan man inte säga att det kommer att gå bra, utan då måste man liksom behandla det. Och att det varierar, det får liksom upp och ner hela tiden det där. Man måste vara lyhörd helt enkelt.
Men nu måste ju personalen i rummet alltså ge en instruktioner och som vara tydliga med vad som händer och så här.
Ja, men som man så ska du nog bara liksom hålla dig undan egentligen. Alltså det är nog, man ska nog inte, jag vill inte att någon barnbarn ska ge mig instruktioner, för då är det bort från någonting viktigare.
Ett annat påstående som de sa om och om igen var att om ni har tur så kan ni få en praktikant som är med och då ska ni säga ja.
Ja, men det är ju bara bullshit det. Men det vill man ju.
Men de sa det så många gånger.
Ja, men för att varför skulle det vara tur det att ha en praktikant?
Men för att det finns inte praktikanter för alla förlossningar. Men det är tydligen då jättebra då att ha en praktikant med. Och jag tänkte, alltså någon 19-åring.
Nå, det kan ju vara som, en person till, men att man vill ju nog att det ska vara någon som har varit med förr.
Nej men exakt, man vill ju ha en sån här 68-årig karelsk barnmorska.
Ja, som står och tar emot och röker tobak samtidigt.
Som just har kommit från en sån här koppningssession och kommer bara liksom spottar ut snus, kavlar upp ärmarna och ryter till på bred
Savolax-dialekt.
Det är då inte Karelen, men...
Nej, men...
Inte någon praktikant där.
Nej, det... Ja, inte vet jag. Kanske de tänker att en praktikant, så då är det som en till, en extra barnmorska.
Minns du hur många ni var i rummet?
Jag tror det var... Alltså det gick ju in och ut personer, men att... Nu var det väl liksom att då när det hände så var det nog två barnmorskor.
Så ni var allt som allt fyra?
Ja, men det var ju väldigt sådär att det... Jag menar, det var ju också, alltså för att det var ju flera förlossningar samtidigt, så det var också så där att om det behövdes, att nu behövs det mera människor här, så då kunde liksom någon springa iväg dit och så var det bara en. Och så att det var lite så där att beroende på...
Men så ni hörde liksom andras förlossningar då från korridoren?
Ja, och det blev en sån här speciell känsla också så där att när man visste då att det är andra som går igenom det här samma, och att jag minns att jag hade en sån här moment där efteråt, alltså efter att Lo var född, och jag var liksom bara gick där och var bara, visste inte vad jag har varit med om. Och så var jag på vässan och så var det som en annan pappa som jag mötte. Och man såg liksom direkt att det var liksom första gången för honom också. Och att vi liksom bara tittade varandra i ögonen och det var så att okej, det här, nu har vi varit med om det här då också. Och att det var som en
så här... Gjorde ni high five då? Från en klippa till en annan?
Det gjorde vi inte, men att det var ändå en sån här, en... omedelbar på något sätt så här att okej, vi har en connection för att vi var med om det här liksom samtidigt, även om vi inte överhuvudtaget har någon connection.
Så sa du då nin pä till honom och så var det allt som behövde sägas?
Jag borde ju ha gjort det.
Men alltså jag är nu bara i det här, alltså att man hörde då också då när ett barn föddes, så då hörde man liksom barna gråt och så började alla applådera, tänker jag då.
Det var nog inga applåder och sådär, men att nog hördes det ju nog. Och sen såg man ju också att om det var liksom sådär att man hörde att nu är det någonting som larmar där, och så var det någon läkare som sprang och sådär. Att nog, det liksom, man blir nog medveten om att det är liv som pågår där i förlossningssalen. Men det är egentligen det enda som jag gjorde, som jag ju minns att jag pratade också. Alltså då det där ena avsnittet som vi bandade ganska direkt efter förlossningen. Alltså att jag klippte av navelsträngen. Och det var ju någonting som jag inte var beredd på att göra. Och som ingen, de bara liksom satt en sax i min hand och så skulle jag liksom klippa det. Och att det enda jag reagerade på var att, ja men, hur sjukt det kändes att klippa. Och var det nu, klipper jag nu rätt? Att det kändes jättekonstigt att ha plötsligt en liten sax i den där situationen och ska klippa av någonting.
Och det här hände kanske innan du ens riktigt hade fått som se på ditt barn.
Ja, alltså det var jättedirekt. Men jag menar, det är jättevana händer som hjälper en och styr en, och de är ganska vana också med pappor som är bara sådär att jag har ingen aning om vad jag gör. Det är ju liksom det här mimet av den här hunden som sitter i helvetet och dricker kaffe och säger this is fine. Det är ju den uppgiften man har som pappa.
Men det är ju jordbävning, alltså downtown Los Angeles rasar ihop, liksom motorvägen öppnas slukhål, Santa Monica ramlar ut i havet och sjunker ner.
This is fine.
Men det är alltså jättebra info som vi har fått från rådgivningen. Och just för oss, vi är liksom tre stycken, ingen av oss har barn sedan tidigare. Och det är ju som att ställas inför då den här omvälvningen, så blir ju lite mindre skrämmande då när man har broschyrer och när man har länkar som man kan klicka på. Och det här, allt bra så långt, men det görs också lite grann så här, alltså det... Inte man gör dum. Det är som att de ändå som försöker få det att verka lite så här enklare och kulligare än vad det sist och slutligen är.
Ja.
Som nu en av de här broschyrerna. Så då när barnet är född, så då i broschyren finns en sån här liten dagbok över hur barnet äter och kissar och kackar under de första dygnen.
Mm.
Som man ska då fylla i. Men man ska som inte som skriva, utan där finns liksom rader med olika symboler som man ska nå typ färglägga varje gång barnet äter.
Mm.
Och varje gång då som barnet kackar, så ska man då färglägga ett hjärta. Och någonting säger mig att det här är som inte så som det riktigt känns i stunden.
Nej, jag förstår helt, alltså att man vill på något sätt, man vill ha den där fina och det här gulliga, alltså den här som är bilden av hur det är att ha baby. Det är ju det som det pushas ut. Samtidigt så kan det också ha praktiska orsaker, alltså sådär att jag minns att vi födde ju dagbok då när Lo var jätteliten, alltså för han hade jätteont i magen och vi kämpade ju med amningen massor. Och då var det sådär att vi skulle inte ha klarat av att skriva liksom en gång kackat idag. Det skulle inte ha blivit till något, utan att det vi klarade av att dra ett streck. För att man var så, man hade inte sovit och man var liksom, allt var så nytt. Så att vi hade liksom ett häfte som vi drog streck i. Och det var liksom det man klarade av. Så att där är ju liksom den här tanken också. Att ja, men vad bra, att man behöver ju inte liksom färglägga hela hjärtat, men man kan sätta en prick dit.
Men man har ju ändå...
Men det finns ju föräldrar också som får sådana där mindfulness-bebisar där allt är bara zen och liksom bebisen själv fyller i hjärtat utan att gå över sträcket när den har kacka. Alltså det finns också sådana barn och sådana föräldrar, så man vet ju aldrig vad man får.
Barnet kackar sådana här hjärtformade klistermärken som mamman då får försiktigt klistra in i häftet.
Ja, det finns sådana bebisar tror jag.
Ja, man vet ju inte vad det blir för bebis.
Nej.
Och inte vet man vad det blir för förlossning.
Nej.
Och inte vet man vad man blir som förälder.
Nej.
Men hur ska man kunna gå in, eller som leva med denna osäkerhet? Att inte veta.
Nej. Inte
hur ska man våga köra på motorvägen när man inte vet om det kan öppnas ett slukhål på 3 sekunder?
Ja, det försvinner inte där. Men att... Ju mer man gör det, så desto mer så här osannolikt blir det ju att slukhålen kommer. För att sen när du har kört 10 gånger på motorvägen utan att det har kommit slukhål, så är det ju väldigt osannolikt att det ska komma en 11:e gång.
Va? Nej, det där är ju inte som sannolikheter fungerar.
Nej, men jag tror att det är som man tänker att om jag nu har, alltså sådär att man bara gör det. Att om man kan inte bara liksom sitta och vara rädd att fara någonstans för att tänka om det kommer ett slukhål. Man måste bara göra det och så märker man att man dog inte. Jag kan alltså göra grejer. Också med att skaffa barn. Man kan alltså skaffa barn.
Det sades också om och om igen att en förlossning kan vara väldigt vacker. Det antecknar jag.
Ja. Det är någonting du kan säga åt den där mamman.
Hon var ju med på föreläsningen också.
Ja, men att under själva förlossningen så kan du säga att hej, kom ihåg att det skulle vara nice om det skulle vara en riktigt vacker förlossning. Jag ska bara torka lite, du sminkar runnit lite. Jag ska ta ett foto.
Du svettas lite. Är nog bra, men...
Jo, jag tar en bösta, jag ska kamma denna lite.